Välkommen till den här veckans avsnitt av podden om psykologisk flexibilitet. I en värld som är så fylld av distraktioner och det här ständiga flödet med stimuli som vi utsätts för, så lägger vi också grunden till ett rastlöst sinne som ständigt tänker. Vi funderar, vi planerar, vi jämför, vi analyserar, vi värderar mycket och vi dömer. Och det skapar då så att säga det här rastlösa sinnet som ständigt vill lösa eller förebygga då sociala eller psykologiska, ja, också fysiska problem hos oss själva eller andra då. Hjärnan är hela tiden på väg någonstans. Den vill hela tiden uppnå saker. Den vill hela tiden ha underhållning. Den vill ha de här dopaminkickarna ifrån scrollning, att vi ska bli klar med altanbygget, att vi ska få klart någonting på jobbet, att vi ska ut och festa och så vidare. Det är hela tiden någonting som är på gång. Och hjärnan är otroligt bra på det här och fixa och dona och lösa olika saker och så. Men baksidan är också att vi får ett rastlöst sinne som ibland utvecklas till att bli ett liv som många upplever som en själlös checklista med saker som bara ska bockas av, och det är mål som ska uppnås och saker som måste göras. Och inte sällan så leder det här också till den här checklistan. Det leder till en existentiell stress. Alltså, är inte livet mer än så här? Man har kanske pengar, man har jobb, man har familj, man har en mängd olika saker som man har. Men man känner sig ändå tom. Och mycket av det här beror på att man aldrig riktigt är närvarande. Och det är också temat för dagens avsnitt. Och genom då alltså att odla en nyfikenhet och en accepterande attityd gentemot våra upplevelser som vi har, våra tankar, våra inre bilder. Om vi bara kan utveckla lite större medvetenhet om att det faktiskt försiggår någonting där uppe, och lite större förmåga att faktiskt inte haka på allting som poppar upp i huvudet, så kan vi uppleva en större sinnesfrid och en större mening i livet. Så lösningen finns hela tiden framför oss i form av närvaro, ökad närvaro. Och just det här med medveten närvaro, det är en viktig del i hexaflexen då, som man hittar i ACT, Acceptance and Commitment Therapy då, för att utöka den här psykologiska flexibiliteten, så är det en förutsättning att man också kan förbättra eller utveckla sin förmåga att vara närvarande. För det är endast i nuet som vi kan upptäcka vad som sker, och när vi upptäcker vad som sker så kan vi också välja förhållningssätt till det. Vi kan också minska våran sammansmältning med jagbeskrivningar till exempel, eller jobbiga tankar, orostankar. Men det här förutsätter i alla fall att vi behöver vara närvarande helt enkelt. Det är ingenting som går att välja bort om vi vill öka vår psykologiska flexibilitet. Så, vad innebär det att vara närvarande då? Det är ju rätt spännande att fundera på. Är vi inte alltid närvarande? Eller är vi aldrig närvarande? Och varför ska man överhuvudtaget lära sig det här? Det finns väl andra saker att lägga tid på. Man kan väl, ja, vet jag, ut och träna kanske. Läsa en bok, gå en kurs. Vad är det som gör att det här med medveten närvaro är så viktigt då? Och lite information om det fick ni ju i början av avsnittet. Lite tankar om varför det kan vara viktigt. Men för det första bör man ju förstå att när vi pratar om medveten närvaro så handlar det om nuet. Och när vi pratar om nuet, då är det ju också viktigt att förstå att ingenting sker utanför nuet. I nuet så händer allting. Men de flesta är ju inte medveten om att vi aldrig är och kommer aldrig vara någon annanstans än i nuet. Och det här kan ju låta otroligt abstrakt och flummigt, men det är ju faktiskt inte det. Vår kropp är ju alltid i nuet. Men vårt sinne, det vandrar ju. Men det är inte samma sak som att vi lämnar nuet. Utan det innebär att vi slutar vara närvarande för en stund. Men vi lämnar aldrig nuet. Alltså ingenting har hänt i det förflutna. Och ingenting kommer att hända i framtiden. Alltså allting som sker, sker ju nu. Även om vi planerar våran framtid, så gör ju vi det nu. Det som sker, att vi planerar, sker ju nu. Så vi kan inte vara någon annanstans än här och nu. Och därför är det ju också väldigt bra att bli medveten om det. Genom medveten närvaro. För det är ju väldigt lätt att vi smälter samman med våra tankar. Och sen så känns det som att dåtiden, det känns som att vi är fast i dåtiden. Eller till exempel i form av sorg. Eller att vi oroar oss så mycket för framtiden, för det känns så otroligt sant. Och då är det ju viktigt att förstå att det vi är oroliga för, som vi känner en rädsla för, det är ju någonting då som hjärnan hittar på. Det är ju ingenting som sker, utan det är ju någonting som hjärnan tänker sig ska ske längre fram. Men just nu är det ju inte så. Just nu så existerar ju bara nuet med allt vad det innebär. Det behöver ju inte vara så att det är så himla trevligt där vi befinner oss. Men det som sker är ju inte framtiden. Utan det som sker just nu är ju nu. Så det, jag kan ju hålla på att tugga på så länge som helst, hör jag nu på mig själv. Och ni kommer tröttna och stänga av. Men det är i alla fall viktigt att kunna greppa det. Alltså medveten närvaro handlar om att man vet om att man är närvarande i det som sker för stunden. Just nu och nu och nu. Mer än så är det inte. Det låter väl inte så komplicerat, eller hur? Nej, och det är just det där. Medveten närvaro är ju inte så svårt. Men ändå är det väldigt få som praktiserar medveten närvaro. Och då kan man ju fråga sig hur det kommer sig att det är så. Och jag vet svaret på det. Det är ju fantastiskt att jag driver en podcast och sitter på svaret om medveten närvaro. Varför det är så svårt att vara medveten. Så gör så att ni hänger på efter pausen här, så ska jag förklara vidare. Okej, då tittar vi på några hinder då. Vad finns det för hinder? Vad är det som gör att det blir så otroligt svårt att praktisera medveten närvaro? Ja, en sak är ju att vi inte, en del av oss vet ju inte ens att det här begreppet existerar, att det finns överhuvudtaget. Så det kan ju vara vara någonting som hindrar oss från att utöva det, helt klart. Vi måste ju veta om att det finns. Men sen så är det ju också så då att vi måste ju komma ihåg. Alltså om jag har ett intresse för att jobba upp min medvetna närvaro, då är det ju en stor utmaning att överhuvudtaget komma ihåg att träna på det. Det är ju en jätteviktig sak, och det är faktiskt inte så lätt. och där får man hitta sina egna sätt att påminna sig själv liksom. Det finns ju olika sätt, men ja, ställa en klocka eller skriva lapp eller vad som helst bara för att få lite rutin på det. Men det blir också snurrigt för en del personer när medveten närvaro handlar om något som du kan vara men inte uppnå. Alltså medveten närvaro kan ju aldrig bli ett mål som du uppnår och sen är du färdig. Utan det är ju mer en form av varande som hela tiden förnyas liksom. Och personer då som är till exempel resultatorienterade och vanat med viljans kraft uppnå olika mål kan ju uppleva att denna form liksom av aktivitet ibland till och med blir meningslös när det inte finns något mål. Men inget kan vara mer fel. För det första bör man förstå att det här är inte en medveten närvaro, det är inte en tankeprocess utan det är en upplevelseprocess. Alltså den ligger bortom det språkliga. Det är jätteviktigt att kunna greppa. Det är en upplevelseprocess. Det handlar om att göra, uppleva. Tankar kommer man märka med tiden, kommer mest störa. Och det kanske mest uppenbara hindret om vi bortser från det här med målen och så där, det är ju då det här helt kort och gott, det här med tankar då, som jag säger tidigare, att det är inte en tankeprocess utan en upplevelseprocess. Och de här tankarna, de stör ju otroligt mycket då när vi ska försöka uppehålla oss i nuet. För att tankarna, de rör sig hela tiden. Det är som en tjattrande apa, brukar man säga. Buddhisterna brukar säga att hjärnan är som en, eller medvetna är som en tjattrande apa. Det är som apa som hoppar från gren till gren och lever om liksom. Och så är det med tankarna. De bara rör sig hela tiden. Och de pendlar mellan dåtid och framtid. Dåtid och framtid. Och ibland så råkar de då stanna upp i nuet liksom. Men ofta så tänker vi på det som har varit. Eller så tänker vi på det som kommer. Och här så fastnar vi då lätt i ältande av saker som har varit. Och grubbel av det som kanske kommer då. Att vi grubblar och går igenom i huvudet. Hur vi ska göra, hur vi ska planera, vad vi ska förhindra och så vidare va. Och det här då, det för ju bort oss från det som sker för stunden. Alltså just nu. Och när våra tankar ackompanjeras av tuffa känslor, ja då vill vi ju ogärna låta dem vara. Då blir vi ju ännu mer fokuserad på vad vi tänker. Och ännu mindre på nuet, det som faktiskt existerar. Och vi går upp i våra tankar och vi hoppar på de här olika tanketågen då. Så här så kommer man ju då också upptäcka att medvetandet är ju otroligt snabbt på att värdera och döma och analysera de här tankarna som kommer upp. Det är det också som gör det så otroligt svårt. Alltså vi får upp tankar och så sen så börjar vi tänka på tankarna. Vi tänker oss att vi kör en mindfulness meditation och så sätter vi oss ner och så ska vi räkna våra andetag. Och så kommer upp en tanke, vad ska jag äta till middag? Och så lyckas vi ta tillbaka uppmärksamheten igen till vår andetag. Och så kommer nästa tanke. Ja, det här måste jag säga till min vän. Det här måste jag säga till Joel, tänker jag. Och så sen börjar jag fundera på vad jag ska tänka. Och så får jag ta tillbaka min uppmärksamhet igen. Och så där håller det på. Och det måste man vara beredd på när man jobbar med närvaro. Att det handlar inte om att ha ett tyst sinne. Utan det handlar mycket om att vilja, alltså bara vilja för det första att göra det, och det andra är att ta tillbaka uppmärksamheten om och om igen till exempelvis då man gör en andningsövning, till andningen då. Men vi ska komma in på det där, för det är lite skillnad på att meditera och faktiskt praktisera då närvaro i vardagen. Men det här är i alla fall några hinder som finns. Och ja, det är liksom det som gör att folk drar sig från att jobba med det här. Dels okunskap om att det överhuvudtaget förhåller sig på det här sättet, att medveten närvaro är någonting som man faktiskt kan träna upp och uppleva en större livskvalitet i nuet. Tankar som kommer upp och stör oss när vi väl försöker, vilket gör att vi, ja, många ger upp helt enkelt. De tycker att det här är bara för jobbigt. Och så just att det inte handlar om prestation, det finns inget mål, det är en upplevelse. Och vad sa jag mer? Det var någonting mer här. Ja, i alla fall. Så, och det där är då några av de sakerna som man måste komma över då för att börja praktisera det här. Och vilja att stå ut, vilja att bara göra det. Det är ju det handlar om liksom. Men jag tänker nu, vi tar en bara kort paus här och sen så tittar vi lite grann på skillnaden mellan då mindfulness, meditation och ja, eller medveten närvaro i form av meditation, alltså hur man gör då och hur vi kan praktisera det i vardagen. Okej, okay. Då tänker vi oss att vi vill sträva efter att öka våran medvetenhet om nuet, våran medvetna närvaro. Vad kan vi göra då? Ja, en del är ju då att meditera. Och i det här fallet så handlar det då om att förslagsvis göra en väldigt effektiv och beprövad andningsmeditation. Och den går helt enkelt ut på att du sätter dig ner i en bekväm position. Jag kan inte rekommendera att du ligger i din position, för tanken är att du ska ha en, ja, alltså du ska vara avspänd, men du ska också ha en vaken hållning. Ibland kan jag se på personerna i de här övningarna att de halvligger i en stol eller någonting. Det funkar inget bra liksom, utan man blir skittrött när man har såna typer av ställningar som man ska meditera i. Men i alla fall, du hittar någonting då som du känner dig bekväm i. Sätt dig ner, lägg dig ner, men ha gärna en, skit i det, lägg dig inte ner, utan sätt dig ner på något sätt med en avspänd hållning liksom. Och så sen så börjar du andas genom näsan och riktar in uppmärksamhet till andningen. Och du behöver bara låta den vara som den är, låt den komma precis som den är, försök inte styra. Det här är någonting jag tyckte var svårt i början, att när man blir uppmärksammad på andningen så vill man ju liksom gärna vara, ja, det blir som att man vill vara där och peta på den liksom. Och man tycker det känns konstlat och konstigt när man blir medveten om sin andning. Men det här är bara en träningssak, och så, som mycket annat så handlar det om att bara släppa och släppa, och till slut så går det över liksom. Men i alla fall, då fokuserar du på att du andas, och du andas in och du andas ut. Och så sen kan du fokusera på känslan när luften åker in och ut genom dina näsborrar till exempel. I nästa steg så kan du börja räkna dina andetag. Så på inandning så räknar du 1 och på utandning så räknar du 2. Och så gör du så ända tills du kommer upp till 10. Och det är ju en ganska tacksam sak att göra liksom. För att det är enkelt att komma ihåg helt enkelt vad man ska göra under meditationen. Det är inte massvis med instruktioner man ska hålla koll på, utan jag andas in 1 och jag andas ut 2. Men någonting som kommer ske förr eller senare, det är att du tappar bort dig själv. Alltså dina tankar kommer ju vandra och då tappar du räkningen. Och då gör du så att du bara varsamt tar tillbaka din uppmärksamhet till din andetag igen. Så fortsätter du med övningen helt enkelt. Och börja om från 1. Och så gör du det. Och du kan börja med 10-15 minuter. Det är ju inte... Ja, vad ska jag säga, nu kom kanske någon sån här zen-mästare eller yogi eller någon kommer och skriva liksom och ge mig på pälsen. Men jag tycker ju liksom att det inte handlar om tiden man gör det, utan kanske snarare om intentionen och viljan att faktiskt jobba på att försöka vara närvarande i sina andetag till exempel här. Och den här intentionen och motivationen kan ju skilja sig från dag till dag, men viktigast att göra någonting varje dag. Och man behöver inte ha jättelång tid för att det ska ge effekt, tycker jag i alla fall. Så det är liksom ett sätt att träna upp förmågan genom det som kallas för mindfulness meditation då. Då mediterar man, och när man tränar på det här så stärker man då den här uppmärksamhetsmuskeln då, så att säga. Så att man får bättre förmåga att stanna kvar i nuet, och man får bättre förmåga att kunna släppa tankar som kommer upp, bilder som kommer upp, minnen och så vidare. Att man inte då hoppar på de här tågen, tanketågen då, och börjar älta och grubbla dem. Så det är liksom en väldigt bra effekt som man får av den här typen av meditation. Och det gör ju då också att den är de resultat man får där av den här praktiken, det är också någonting som smyger sig då in i vardagen när man då praktiserar medveten närvaro. Till exempel att, ja, vad ska vi ta? Ja, men vi tänker oss att vi tänker oss stresshantering, och genom att då vara medvetet närvarande och observera våra reaktioner och stressorer kan vi då lära oss att hantera stress mer effektivt och uppnå en större känsla av balans. Och då kan det ju vara så att vi under ett arbetspass, när vi blir väldigt stressade, lättare kan identifiera de här orostankarna som tankar. Alltså istället för att vi på ren vana bara hoppa in i dem och låter oss förledas av dem. Så kan vi på tidigare skede liksom stoppa och ta tillbaka vår uppmärksamhet till exempel till det vi håller på med. Ett annat sätt kan ju vara när vi sitter och äter. Om vi praktiserar medvetet ätande så kan det vara så att då att vi observerar smakerna till exempel. När var det senast som du noterade hur det smakade, om det inte var någon smak som verkligen stack ut? Det är ju intressant att ställa sig den frågan, för man kommer ju fram till att man ofta bara hänvisar maten liksom. Men att observera smakerna, dofterna och konsistensen av det man äter är ett sätt att praktisera då medveten närvaro. Sen kan man också göra det i rörelser under dagen. Det kan vara att man går en promenad, och det behöver inte alltid vara att man ska gå så fruktansvärt långsamt. Du kan också gå snabbt. Du kan till och med springa och vara närvarande i din löpning till exempel. Det där väljer du själv. Bara du har en intention, att du har en vilja och ett driv att försöka vara lite närvarande i det du gör, så är det jättebra. Sen kan man också praktisera närvaro i kommunikation. Och det finns många sätt att göra det här. Men ett sätt är att börja med att lyssna. Jag ska lyssna medvetet på vad min partner säger eller arbetskollega säger till exempel. Och då försöker man verkligen att koncentrera sig på att lyssna på vad personen säger. Man kan också koncentrera sig på olika aspekter av samtalet, till exempel personens kroppsspråk, personens mimik. Samtidigt då, det är ganska bra också att ha med det, att samtidigt som vi då ta in hela samtal för att få en helhet. För det behöver ju inte gå förlorat bara för att man då tittar på enskilda delar av samtalet. Men i alla fall, du är närvarande i samtalet och du lyssnar helt enkelt med en uppmärksam och nyfiken attityd, kan man säga. Sen så kan det ju då vara också det att vi tränar på att vara medveten när vi pratar. Vi är medveten om våran intention. Vi är medveten om våra taltempo. Vi är medveten om de ord vi väljer. Ja, du förstår. Du kan vara medveten om många saker som du annars inte är medveten om. Och det är liksom ett sätt att praktisera som jag tycker är, ja, det är ganska roligt också. Det behöver ju, det är okej att ha kul när man praktiserar medveten närvaro. Och en del tänker sig att det här skulle ta någon extra tid. Det är ingen extra tid. Det här är ju saker du ändå gör liksom. Det är bara det att du får mer kvalitet på det du gör. Och ta medveten paus kan jag verkligen rekommendera. Alltså om du tar 3-5 minuter varje dag för att vara medvetet närvarande nuet. Skitsamma vart du är någonstans. Det spelar absolut ingen roll. Utan bara gör det liksom. Och då kan det vara att du observerar dina tankar. Vad tänker jag nu? Vad känner jag nu? Vad har jag för kroppsliga upplevelser? Och hur ser det ut liksom i min omgivning? Det är fullgott liksom. Om du får in det 3-5 minuter varenda dag kommer det hända hur mycket som helst. Det är fantastiskt för många häftiga saker som sker när man praktiserar medvetet närvaro. Men konsten är, tycker jag, och det har varit det för min egen del, att få en vana, att få en rutin, att komma ihåg det. Och där behöver vi anstränga oss. Om det inte är så att man har väldigt lätt för att komma in i rutiner och nya vanor. För det brukar inte vara lätt, utan det är många andra saker som pockar på och som jag tog upp inledningsvis då, att det är så mycket vi ska göra och vi ska hinna och vi ska checka av och någonstans i det här då försvinner det här med att vara närvarande. Så därför behöver vi jobba med att få in det här i våran vardag, få lite rutin på det här. Okej, avslutning här på det här avsnittet. Jag hoppas att du har fått någonting med dig om medveten närvaro och känner dig inspirerad att köra igång. Du kan börja nu när du kan bara lyssna på min röst och vara lite medveten om min röst. Jag kan uppleva ibland att det är hjälpsamt att, eller ibland, jag upplever det nästan hela tiden ska jag säga, att jag säger högt till mig själv att nu pratar jag med, eller nu tittar jag på, nu hör jag, nu känner jag. Alltså jag har liksom jag pratar med mig själv om det som sker i stunden för att få igång min närvaro så att säga. Så det kan jag tipsa om också då. Och pröva. Håll inte på att vänta, utan ta tag i det här med närvaro på en gång. Det tar ingen tid, det kostar inga pengar, det finns där hela tiden. Det är liksom som det är guld liksom. Det är gratis guld som bara ligger framför och väntar på oss. Och det är helt otroligt att vi inte har mer av det här i vårat samhälle, för det är så många saker som skulle bli så mycket lättare. Bara det här med missförstånd. Alltså med medveten närvaro så kan man förebygga otroligt mycket missförstånd, impulsiva beslut, bråk och konflikter och hej och hå. Så träna på medveten närvaro, var lite nyfiken, var lite öppen. Ha kul medan du gör det. Ja, läs böcker om det. Gör det bara. Så tänker jag då att vi syns nästa vecka och du bara har gjort det hela tiden liksom. Du har varit närvarande konstant i en vecka. No. Nej, det behöver inte alls ha varit. Det är helt okej om du bara kört 5 minuter och prova på. Bara du prova på, då skulle jag vara så himla glad. Som sagt, jag hoppas du har fått ut någonting av den här veckans avsnitt av podden om psykologisk flexibilitet. Det här är ju då, som jag sa, podden om psykologisk flexibilitet ingår ju som ett ganska viktigt begrepp i ACT, Acceptance and Commitment Therapy, och därför så tycker jag att det är också viktigt att sprida budskapet om psykologisk flexibilitet helt enkelt. Jag vet inte hur många gånger jag ska behöva säga det här, eller behöva säga hur många gånger jag kommer säga det här, men i alla fall så tänker jag att vi syns nästa vecka. Jag hoppas att du får en jättebra start på den här veckan. Ja, kolla gärna in mitt Instagram. Nordelv heter jag där. Nordelv.se är hemsidan. Jag skriver blogg där också. Det finns lite intressanta artiklar. Du får gärna skriva till mig. Fråga om dagens avsnitt. Om du har några tankar. Funderingar, tillägg, tips, råd. Ja. Hör av dig bara, det tycker jag är kul. Så ja, så hörs vi nästa vecka. Hej!